Och nu, varsågod. Nu heter punkten Mitt extra liv, Johan Unänge. Varsågod.
Ja, jag heter Johan Unänge och kanske har träffat några av er i något konferenssammanhang. Jag är med i läsrörelsen, jag är tecknare och jag är författare och jag är med i alla möjliga såna här läsfrämjarsammanhang har jag märkt. Jag sitter också i den här läsdelegationen som ganska snart ska lägga fram sitt förslag på hur vi bättre ska göra våra nästa generation till läsare på ett lite mer nationellt plan. Sådär. Och det här är ju ett sånt projekt som är så lätt att skala upp. För det är väl lite det som det arbetet handlar om. Att liksom se vilka fantastiskt bra lokala projekt kan man göra på riksbas. Och sådär. Men jag har sysslat med det här med att skriva och rita i hela mitt liv. Pappa var tecknare och mamma var tecknare. Min syrra är tecknare och min brorsa är tecknare. Och jag är tecknare. Så alla, om jag tänker på det när man pratar om litteratur, om man kommer från en litterär miljö, de läste ju också mycket böcker. Men det är klart, man kommer inte undan ifall alla ritar. Det är klart att man blir tecknare då på något sätt. Jag tänkte berätta lite grann om den här boken. Jag vet inte vilka som känner till den. Men den heter Mitt extra liv och den kom ut första gången i en annan utgåva. Och då föranledd av att det började dyka upp såna här flyktingförläggningar i landet. Och jag är ute och reser en hel del i ganska små städer, ibland samhällen, och stöter på de här flyktingförläggningarna som ju dök upp på ställen där det påverkade ju sammansättningen på samhället så otroligt tydligt. Det upptäckte jag och sen så såg jag samtidigt att vi började prata om svenskhet och vilka som ska få vara kvar och inte vara kvar och sånt där på ett nytt sätt. Och ibland så var det många, framförallt kanske unga killar, som med någon märklig självklarhet slängde ut sig allt från statistik till generaliseringar och mycket kändes väldigt ärvt från föräldrar. Och sen så såg jag också när jag växte upp, då om någon hade ritat ett hakors på bänken, för det minns jag att en kille gjorde, då fick han i läxa att läsa Anne Franks dagbok, och så var det bra med den saken. Men nu när man kommer ut i skolan så är det inte sällan att det är allt möjligt på väggarna, på toaletterna. Och det sitter kvar lite länge, tycker jag. Det gjorde att jag ville skriva om det här med att vem ska vara i Sverige, vem ska inte vara i Sverige, vad är svenskt? Och nu pratar man ju om det på, nu tycker 20% att det här är en otroligt viktig fråga. Så att det har ju bara gått åt fel håll egentligen sedan jag skrev boken. Så att den här berättelsen har inte förändrat någonting, kan man säga. Eller så gör den det bland de unga, kloka, nästa generation. Men jag ville skriva om man inte är så där så att man är djupt engagerad politiskt, det vill säga en helt vanlig tjej eller kille. Hur ska man då angripa det här som författare för att engagera en ung människa? Jo, det kanske är så att man måste ställa sig inför faktum att man helt enkelt, någon knackar på dörren och säger please help me, they try to kill me. Så tänkte jag. För då är det svårare. Nu har vi ju lärt oss att gå förbi tiggare på gatan fast de håller på med sin lilla kaffemugg där. Så har ju vi i Sverige lärt oss överse med det och hittat vårt eget sätt att slippa oftare och oftare. Och vi pratar om internationella nätverk och sånt där som gör att det är lite lättare att gå förbi. Så att det, tiden har gått ganska fort känner jag. För själva hypotesen att om någon knackar på din dörr då har du väl nästan inget val. Jag är inte lika säker på det längre, märkte jag när jag resonerade lite runt hur skulle jag presentera den här boken. Det har hänt jättemycket på väldigt kort tid och vi har utsatts för de här moraliska frågorna på så nära håll så att vi nu börjar, eller jag åtminstone börjar känna att det är inte så säkert. Mycket av det här är inte så säkert som det var för 3-4 år sedan ens. Men jag hittade i alla fall på en figur, han heter Mattias. Han sitter helst hemma och spelar i en sackosäck med sin polare. De spelar något sånt här dataspel som heter Mortal Kombat. Det går ut på att man ska döda varandra såklart. Och den nya versionen har också en liten fingertuta som gör att om man gör fel så bränner det till lite. Så här. Det är en elektrisk grej som är ascool tycker de flesta. Och de köar för att spela den nya versionen, köpa den nya versionen först av alla. I den här stan som är en litet samhälle på dekis kan man säga fanns ett basketlag som är fruktansvärt dåliga och spelar i gärdsgårdsserien men har tack vare en ny spelare tagit sig upp i högsta serien. Den killen har fått dem att byta namn på laget från Hällevik BK, nu heter de Hällevik Tigers, så där som man ska göra med ett lag ska heta något engelskt. Engelska är bra nämligen. Det är ett språk som vi gillar. Och där spelar då en kille som heter Josef. Och han är importerad spelare från Tyskland. Ursprungligen kommer hans föräldrar från något afrikanskt land. Det är inget problem. För att han sätter alla tre poängare och har fått det här lilla samhället på något sätt lyfta sig själv i håret och känna att vi har ändå någonting i det här. Vi har något gemensamt. Vi har laget gemensamt. Och det är extra viktigt eftersom den enda fabriken som fanns i stan nedlagd. De gjorde någon liten skruv som ingen är intresserad av längre. Och den görs i ett annat land nu. Vilket också gör att det landet är ju inte något vidare bra land. Basketlagets framgångar gör att man kanske behöver bygga en ny arena. Den nya arenan skulle innebära att alla de här som jobbade på den här fabriken kanske nu får något att göra ett par år. Om vi bara får göra fabriken. Eller om vi bara får göra den här arenan. Och det kräver ju då att det här laget fortsätter att spela. Men han är ju proffs, den här killen. Och killar som är proffs betyder att de har... Ja, det är ett arbete att vara basketproffs. Det betyder att de måste ha arbetstillstånd för att vara kvar. Nu äventyras arbetstillståndet. Han kanske inte får vara kvar i Sverige. Kanske får åka tillbaka till Tyskland. Då engagerar sig folk i det. Och de gör den speciella Josef-pizzan nere på pizzerian som gör att 20% av priset går till en liten fond som på oklart sätt då ska hjälpa Josef att stanna. Man demonstrerar hos politiker och kommunen är djupt engagerad i det här. Man behöver också ett nytt bibliotek. Ja, men arenan och så biblioteket. Och som ofta i mindre städer ställs mot varandra. Kultur mot fritid. Det här är en melodram som ni hör. Men där jag har kastat in allt jag kan tänka mig. Huvudpersonen Mattias är dessutom lite förtjust i en tjej som går i hans klass. Men hon flabbar med på ett lite obehagligt sätt. När man snackar om de här sakerna och de här siffrorna. Och de här som tar våra jobb och våra tjejer. Fast det finns varken tjejer eller jobb. Så fungerar de här ryktena ganska bra. Men så plötsligt står det en kille och knackar på dörren utanför Mattias. Pappa är ute, för pappa är nämligen också polis i stan. Så att det är han som får ta den här skiten och det är han som får höra alla möjliga. Och det är inte bara några såna här skinnskallar, utan det är även hon som jobbar på Konsum som snackar om det, vet man ju hur de är. Och allt det här har jag velat slänga in i en berättelse för att i bästa fall ställa frågan till de som läser. Vad skulle du ha gjort om någon knackar på dörren? Skulle du öppnat och sagt... You can live in my pingis room. Eller skulle sagt, sorry, not my problem. Och så mycket brukar jag berätta i en skola när jag är ute och pratar om den här boken. Och säger, vad gör han då? Och det säger jag inte såklart. Men jag tänker ändå hela tiden på, vad skulle ni ha gjort? Det är själva den här hypotesen jag ställer upp. Och hur når man då ett gäng? För jag var ju ute efter precis de här icke-nyfikna, ganska proppmätta, lite desillusionerade killarna som går i högstadiet. Det var de jag riktade mig mot. Jag tänkte på Jessica tidigare som sa att jag skriver inte för de som inte vill läsa, men det gör jag. Jag skriver för de som inte vill läsa och det är ju korkat på många sätt. Men jag vill ändå göra det, för jag känner att den här frågan, jag vill ruska om dem, jag vill att det ska förändras på något vis. Att de ska bli lite mer nyfikna och bara frågasätta sig själva för ett ögonblick. Men de är inte intresserade av att läsa böcker överhuvudtaget. Och då tänker jag, men då gör jag inte en bok, utan då gör jag istället en tecknad serie. Så här ser boken ut när man slår upp den. Och då kan en lärare säga så här, men det här är ingen bok. Jag vet att du hatar böcker, men det här är ingen bok. Det här är en tecknad serie. Jaha, säger han då. Men läraren är inte alla gånger så inne på att sätta tecknade serier i händerna på eleverna. Så är det bara. Det har jag mött på väldigt många ställen. Det finns fortfarande en tro att... Att serier är liksom inte grejen riktigt och den kan, det eventuella läsintresse som kan uppstå när man läser serier kanske liksom, jag vet inte, äventyrar intresset för att läsa Röda rummet och annat som pockar på. Så att då chansar man inte och så undviker man serier. Men så här ser det ut när man slår upp vissa sidor, men slår man upp andra sidor så ser det ut så här. Så att det här är alltså en hybrid mellan en tecknad serie och bok, ni kallar en grafisk roman. Och det begreppet är otroligt vitt egentligen. Det kan betyda nästan vad som helst. Men det innehåller i alla fall serier och bubblor någonstans. Och ibland ser det ut så här. Och ibland ser det ut så här. En blandning. Och det där gjorde ju, visade sig att väldigt många kunde ta det här till sig. Och jag tänkte bara kort nu. Jag fattar att ni har lust att gå hem snart. Men jag tänkte bara prata en litet brandtal för den tecknade serien i skolan. För om man pratar om den kompensatoriska skolan, som är ett begrepp som jag har hört mycket här idag. Så är ju serier kompensatoriskt i sig, skulle jag påstå. Kan man flytta på den? Ja. För att den kompenserar nämligen de här killarna ibland, tjejerna också för all del, men som inte känner att de är verbala i den bemärkelse att de kan sätta sig ner och skriva en novell. Jag stöter på dem, jag har skrivarskolor och workshops med tjejer och killar. De kanske i högre grad är någon som är lite mer visuell. Serier har båda delarna och man kan välja precis hur visuell man vill vara eller hur verbal man vill vara. Man kan göra bubblor proppfulla med bokstäver och man kan göra en serie som innehåller nästan bara bilder. Men samtidigt berätta precis lika mycket. Så den lilla grejen med tecknade serien är fantastisk. Och sen när man pratar om vad läsning gör och på ett mer vetenskapligt plan, hur man förutser det som ska ske i framtiden och hur man bygger upp en sympati och förståelse för de som är inblandade och sånt där. Det där har jag tänkt på att det är så fina grejer och det är så bra och det är det vi vill åstadkomma liksom hos unga människor. Har serierna det? Ja, serierna har det. Och ibland när man pratar om serier, då en del tänker direkt Lilla Fridolf, det är väl skräp ändå. Medan några andra kanske ser Rocky framför sig. Och jag tycker att bibliotekarier i allmänhet är oerhört väl bevandrade i moderna tecknade serier. Men bland lärarna så tror jag att det finns en rädsla ibland att serier måste väl ändå vara liksom inte det man ska sätta. Om vi nu har ett läsproblem, inte är det väl serier man ska sätta i händerna på unga människor. Men att göra serier, som jag då har gjort. När jag ska ha en workshop kring att berätta historier. Och säga, hitta på en idé. Sätt igång och skriv. Om ni är lärare här så vet ni att det kan bli jätteknepigt. Men 2-3 stycken drar igång direkt. Men ganska många vet inte vad de ska göra. Någon rör inte ens pappret. Liksom. Och då hade jag hört, och nu minns jag faktiskt inte vem jag snodde idén av. Men jag tror att det var Eva Susso som åtminstone hade en idé att låta barnen rita en tatuering. Det här har jag provat från trean upp till gymnasiet. Den här tatueringen ska då sätta igång själva berättelsen. Och att be en kille i 8-9 och säga så här, kan du rita en tatuering? Då säger jag kan inte rita. Nej, men du rita en tatuering, vilken som helst. Ja, vilken då? Ta en bara. Den kan se ut hur som helst. Ja, men, du vet ju hur de brukar se ut. Ja, okej. Okay. Ja, då ritar jag. Och så är det någon som ritar en snopp såklart. Vill du få en chans till, säger jag. För att du kommer ångra det här strax. Du vet, de går inte bort. Och då blir de lite oroliga. Jag tror att det ska ske någonting stort här. Men då blir det allt från olika så här idrottsemblem och lite olika såna här symboler. Och det kan vara ett namn, det kan vara ett hjärta och ankare, ni vet, allt det här. Härliga tribalprylar och sånt där. Då har de ritat den lilla tatueringen. Då frågar sig, ja, okej. Vad ska vi göra nu? Ja, nu ska du bestämma vem som har den här tatueringen. Men det vet ju inte jag. Nej, men det ska du hitta på. Ja, hitta på. Får man använda fantasin? Ja, det får jag. Prova lite. Okej. Okay. Ja, och så sitter de ner och det börjar bli lite kul det här. De som satt så nyss börjar lutas lite mer framåt. Så ja, okej, men du ritar. Ja, den sitter på min morsa. Okej. Okay. Schysst. Och så är de väldigt nöjda med att de liksom på något sätt plötsligt har placerat den här tatueringen på sin morsa. Och går ganska bra in i den här upplevelsen. Bra. Varför sitter den där? Ja, det vet ju inte jag. Nej, men det ska du hitta på. Fantasi, eller? Ja, precis. Fantasi. En gång till. Prova en gång till. Okej, men det är för att hon... Ja, så kommer hon på att den här rosen sitter där för att hon bara håller på där med sina blommor hela tiden. Så, ja, okej. Men det finns en som inte vill att den här tatueringen ska sitta där. Fram till dess har jag gjort en liten lista. Ja. Tatueringen ser ut så. Punkt 2 sitter på morsan. Punkt 3. Det finns någon som inte vill att den där ska ha tatueringen. Någon som motsätter sig att din morsa har en ros tatuerad här på magen. Det har du inte. Nej, jag vet. Det är bara fantasi. Ja, jo, bra. Så att du vet. Ja. Och det här blir jättemycket såna här verklighetsgrejer man går ut och in i. Och en del blir lite oroliga och vill verkligen försäkra mig om att det är bara på låtsas. Men jag vet det. Och då till slut så kommer de fram till att okej, farsan. Ja, farsan. Ja, vad är det med honom då? Nej, det vet ju inte jag. Nej, men prova en fantasi. Ja, okej, just det. Ja, fantasi. Man glömmer. Ja, men då är det fantasi. Det är för att han är allergisk. Oj, han är allergisk. Jättebra. Okej, så vad händer då? Men det kan inte jag veta. Jo, så här. Din morsa står... Hon kanske vattnar en blomma. Ja, okej. Okay. Ja, och sen så kommer din farsa in. Se blomman där. Vad händer då? Där börjar din berättelse. Och då har man på 10 minuter fått dem att engagera sig i det här ganska ovilligt från början, men mer och mer med mer och mer insikt och lust. Och så börjar då ett litet serieprojekt. Rita en liten tecknad serie om vad som sker. Och då finns det ju de som direkt känner sig, men jag kan inte rita. Nej, men skriv det då. Så är det manus till en serie som, gillar du rita? Ja, jag gillar rita. Ja, men då ritar du. Du skriver manus. Och så händer någonting i den här ganska enkla lilla workshop-grejen. Och det är tecknade serien som är vägen in. Tatueringen är vägen in i det där. Men då säger de alltid till mig så här, ja, men du då? Då får du också rita. Okej, säger jag. Låtsas vara oförberedd. En minut, det räcker. Två. Jag har en tatuering i form av en fluga. Och vem gillar inte tatueringen där? Det är jag själv. Jaha, vad konstigt. Ja, kan du rita en serie om det? Ja, det kan jag göra så. Och då ritar jag den första rutan i den tecknade serien. Hoppas alla ser. Här står jag. På morgonen. Jag borstar tänderna. Så, bubblar lite här. Jag har lite hängigare sår i mina morgonkalsonger där. Så här sitter tatueringen. Där. Lite på rumpan så. Och här står jag och borstar på morgonen. Visslar lite. In i badrummet kommer min fru. Hur många fruar har du? Säger de då. Jättekul. Det är bara hon, Bodil. Och sen så ritar jag henne här. Och då kommer hon så här. Och då får hon syn på någonting. Det visar man i tecknade serien med det lilla strecket där. Stirrsträcket. Och vad händer då? Jo, då säger hon så här. Johan. Stå. Absolut still, säger han. Och det roliga här, det är ju att den här serien är långt ifrån klar. Men det känns som att ni var så pass vana serieläsare, kunde tänka så pass långt in i framtiden att ni anar att det kommer att ske saker här i ruta 3, 4, 5 som man egentligen inte behöver göra. Och jag tycker det här är så roligt att, för det här kräver ju en fantasi och ett förutseende tänkande hos unga människor som de har. Och de ser komiken och de ser det som ska ske. Och det roligaste är ju inte det som sker utan förväntan på det som ska ske. Så att de har ju också humorn med sig i det här. Jag tycker det här är ett sånt otroligt... typiskt exempel på hur tecknade serier kan funka. Alla känner sig delaktiga, alla skrattar, alla är lika smarta och dessutom är det lite smärta inblandat som alltid är kul. Så jag vill bara slå ett litet smärtfritt slag för tecknade serier.
Det var ett stort. Ja. Tack så mycket Johan Unning. Tack.